En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Många av de här väldigt omständliga och för modern betraktare nästan lite löjeväckande måltidsritualerna som vi förknippar med solkungen och hovlivet på Versailles handlade ju faktiskt om att minimera risken för att kungen skulle bli förgiftad. Så det här var ju på många sätt en fråga om liv och död för kungen. När man obducerade honom 1715 i början av september så noterade man att han hade ju tydligen då en liten ögonvide dubbelt så långa tarmar som en vanlig människa. Vilket ska förklara att hans starka aptit på både mat och kvinnor enligt då tidens hypoteser.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där Olle!
Tjena Andreas, det var länge sedan.
Ja verkligen, välkommen tillbaka till verkligheten får man säga.
Tack så mycket och detsamma får jag väl säga då.
Hur har sommaren varit?
Jo men det har varit fint tycker jag. Inte så mycket sol och bad som jag hade hoppats på men fint faktiskt.
Ja, det var lite onda stormar och dylikt här på slutet, får man
ja,
ju säga.
Hade jag trott på järtecken så hade jag sett framtiden an med viss skräck och bävan faktiskt.
Ja, men jag tänker på kung Hans här, den gamle kung Hans. Efter honom kommer Christian Tyrann. Vad kommer efter stormen Hans? Kommer en ännu mer tyrannisk utgåva? Vem
ja,
vet?
Vi får se.
Men du, har du något så här extra starkt och vad ska man säga, härligt semesterminne som du skulle vilja dela med mig och alla våra lyssnare?
Jo, men jag har varit en sväng i Polen i somras och bland annat i Gdansk som jag tycker är en liten pärla, eller så liten är det inte, men en riktig pärla vid Östersjön. Och för mig då som är intresserad av kalla kriget, 80-tal, östblockets historia, så var jag på besök på Solidaritetsmuseet som är ganska nytt, som var väldigt, väldigt bra. Och även Andra världskrigsmuseet i Gdansk är väl värt ett besök.
Inte minst
för att den är arkitektoniskt fantastisk byggnad.
Ja, just det.
Och sen i närheten av Gdansk ligger ju den stora tyska ordensborgen Malbork, som liksom uppfyller alla kriterier på hur en riktig riddarborg ska se ut. Jag var svårt förtjust i den. Så det har varit mycket bra.
Det låter ganska historiespäckat.
Ja, men det blir ju så ibland.
Ja, ja, fantastiskt. Ja, men alltså själv har ju, alltså min semester har inte varit lika historiespäckad. Det har varit mer sommarstugeliv och sådana saker och bad och plask. Men jag har faktiskt fjällvandrat på Kungsleden tillsammans med familjen. Vi försökte faktiskt bestiga något som heter Sytertoppen, som är Västerbottens högsta fjälltopp. Men då ungefär, vad kan det vara, 200 meter från toppen, då var det en yngre individ som behövde gå på toa. Och vägrade göra detta ute i det fria. Så då fick jag gå ner igen och hitta ett dass. Och sen gick jag upp igen för att återansluta mig, men var de andra redan på väg ner. Så jag gick flest steg, men jag har fortfarande toppen till godo.
Ja, då vet du vad du ska göra nästa sommar.
Och igen och igen och igen.
Och igen, ja, precis, och igen och igen.
Ja, precis. Jo, ja, men jag har fått ett litet projekt här. Ett eget litet Sisyfos-projekt känns det som.
Ja.
Men du, eftersom vi just precis har återvänt till det här maskinrummet efter sommarsemestern, och eftersom åtminstone jag, folk kan inte se mig, men du kan se mig. Jag har fortfarande min solhatt på mig. Alltså jag har fortfarande en ganska naiv dröm om lite sol och plask vid strandkanten innan det här höstrusket drabbar oss på allvar. Alltså innan kung Hans efterträdare, Christian Tyrannstormen, kommer. Jag tänkte att vi skulle liksom inleda säsongen då med ett återbesök. Ett varmt återbesök hos vår kära gamle vän, solkungen. Det tycker jag var lite fyndig. Alltså Louis den 14:e.
Han hade ju varit så roligt faktiskt.
Ja, lite kul var det väl. Men han som var kung av Frankrike i hela 72 år och 110 dagar. Från 1638 till 1715. Hur låter det?
Det låter alldeles utmärkt. Jag gillar Ludvig.
Precis, det är det man behöver nu, va? Ett historiskt solminne, eller vad man ska säga. Jag vet inte hur det är med dig, Olle, men Ludvig den 14:e är ju då en aktör eller en potentat som jag tror att ganska många dödliga förknippar med kunglig elegans och pompa och ståt, alla spegelsalen i Versailles och de här enorma perukerna, storslagen barockmusik, ändlösa banketter och alla dessa menuettdansande män med snygga vader som vi liksom tenderar att återkomma till ibland här i programmet. Men det är en helt annan sida, kanske inte lika solskimrande sida av Ludvig den 14:s Frankrike som vi ska ta oss an idag. Faktiskt raka motsatsen. Det är en väldigt ljusskygg, obskyr sida vi ska grotta ner oss i. Och Ludvig den 14:e, han var definitivt inblandad i allt det här vi ska prata om idag. Alltså han var ju inblandad i det mesta som hände i Frankrike på den här tiden. Men i de här specifika tilldragelserna som vi ska fokusera på, rikta våra ficklampor mot, så var kungens, vad ska man säga, engagemang ganska motvilligt och relativt indirekt. Och det återkommer vi till senare. Här och nu vill jag bara poängtera att ämnet för idag, det här är kanske lite, vad ska man säga, sån här trigger warning. Det här är nästan lika förbluffande och gastkramande spännande som mysteriet om mannen med järnmasken. Det har vi pratat om tidigare. Men det här är ännu mer bisarrt och ännu mer osannolikt. Men på något jädra vänster har det här alltså hänt på riktigt. Åtminstone en del av det. Och åtminstone ur något perspektiv.
Och det är väl egentligen det som egentligen gör historien så oerhört fascinerande. Att det ändå har hänt.
På något sätt. Så är det inte ganska bra här.
Jo.
Håll i dig nu, Olle. Det här är verkligen inte för svaga själar. Jag förflyttade i tanken till Frankrike på 1660-talet. Det här är Solkungens och de tre musketörernas tid. Vi befinner oss i en mörk och fuktig slottskällare på ett relativt isolerat landsbygdsslott i hjärtat av Frankrike. Vi ser några mystiska individer också. En präst i svart kåpa med ett antal likaledes kåpklädda assistenter. Och vi ser en kvinna också som faktiskt, Gud hjälpe oss, hon klär av sig naken inför våra ögon och hon lägger sig då med utsträckta armar på stengolvet utan en tråd på kroppen. Och anledningen till att vi faktiskt kan se det här är att det har placerats ut ett antal levande ljus i den här källaren. Bland annat så håller den här kvinnan i två ljus, ett i vardera handen. Även prästen håller i ett ljus i ena handen. Medan han då i den andra handen håller ett slags bägare, en sån här kalk som han då försiktigt placerar på kvinnans blottade mage. Och samtidigt mässar den här mystiska prelaten, den här prästen, han mässar en knappt hörbar ramsa där vi uppfattar vissa uttryck av typen kärlekens förstar, hörsamma mina önskningar. Tillsammans då med namnen Astaroth och Asmodeus. Vilka, som vi alla vet, inom dåtida okkult tradition hölls för att vara två osedvanligt kraftfulla demoner från helvetet. Någon slags demonfurstar eller demonprinsar. Så det vi bevittnar här är alltså ingenting mindre än en svart mässa i Solkungens eget rike.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I anledningen till att vi känner till det här, det är att det finns flera vittnesmål om det här, om dessa ljusskygga aktiviteter som kom fram då Ludvig den 14:s hemliga polis började nysta i den mystiska härva av giftmord och svart konst som då för eftervärlden har blivit känd under namnet L'affaire des poissons, eller giftmordsaffären. Vi bör nog påpeka då att många av de här vittnesmålen, de blir ju till under förhör där både fysisk och psykisk tortyr förekom. Alltså det ingick bland förhörsmetoderna. Så det finns nog ganska många anledningar att vara extra källkritisk till allt det här vi kommer att prata om idag. Särskilt vad gäller då de här så kallade svarta mässorna. För innehållet är verkligen sensationellt och rätt så skakande. Bland annat finns det uppgifter om att spädbarnsmord ska förekomma för de här svarta mässorna, alltså spädbarnsmord, att bägaren på den nakna kvinnans mage, åtminstone ibland, var fylld med spädbarnsblod, att det var prästen som förrättade de här blodsoffren och att spädbarnen levererades av desperata prostituerade från Paris. För det andra så finns det också vittnesmål då som gör gällande, eller som då gjorde gällande, att kvinnan på golvet, åtminstone vid några tillfällen, ska ha varit självaste Madame de Montespan, Ludvig den 14:s officiella älskarinna på den här tiden. Och enligt samma vittnesmål så var det kungens kärlek som den här ritualen handlade om. Både före och under kärleksrelationen med Ludvig den 14:e så ska den här Madame de Montespan ha använt sig av såna här, jag kan väl kalla det för såna här metoder då, för att ägga upp majestätet och binda honom till sig. Alltså utan då att kungen själv, offret för de här ritualerna, fick vetskap om de här aktiviteterna. Och det var också många andra pikanta detaljer som kom fram om Montespan under de här i sig tämligen tvivelaktiga förhören. Men det tänker jag mig att vi sparar till lite senare i programmet. Som sagt, Olle, det finns något ganska bizarrt och tycker jag då overkligt över allt det här. Det är lite som en roman av Dan Brown, eller varför inte en så kallad erotisk thriller från 90-talet. Så nu tänkte jag att vi skulle försöka återetablera förbindelsen till den historiska verkligheten. Och jag börjar med en fråga till dig, Olle. Som vän av den historiska sanningen, vad var det som gjorde att dåtidens franska myndigheter fick nys om de här synnerligen obskyra aktiviteterna?
Det här är ett bra exempel på att Ludvig den 14:s Frankrike var först med ganska mycket. Inte bara då introducera långhåriga herrperuker, utan det Ludvig den 14:e gör här bland annat är att han skapar det som man brukar betrakta som det första egentligen riktigt moderna polisväsendet i Europa. Det hade naturligtvis funnits någon slags ordningens upprätthållare tidigare som man kanske med bästa vilja världen skulle kunna kalla för polisen, men det här var ju mer någon slags ordningsvakter egentligen som hade till uppgift att hålla ordning i det offentliga rummet, alltså i gatumiljöer, på torg, ta hand om busar, fyllon, prostituerade, men även då vissa sådana här rena renhållningsuppgifter så att säga. Men det Ludvig skapar här som någonting nytt, det är ju faktiskt en slags, låt oss kalla det för en slags statlig säkerhetspolis. Och det här gör han ju tillsammans med en av sina handgångna män som heter Jean Colbert. Och syftet med den här säkerhetspolisen var ju helt enkelt att skydda staten och inte minst då Ludvigs egen personliga säkerhet mot eventuella attentatsmän. Och det är just den här organisationen som spårar upp de här människorna som var inblandade i den här, låt oss kalla det för svarta mässan.
Precis, precis. Och här bör vi kanske då poängtera att det här med statens säkerhet och kungens personliga säkerhet, det var synonyma begrepp.
Absolut.
Alltså han hade känt för det här uttrycket l'état c'est moi, staten det är jag. Det har han förmodligen aldrig sagt uttryckligen, men alltså det var ju så Frankrike fungerade på den tiden och det var så han såg på staten naturligtvis.
Och det var det som inspirerade de Gaulle sen till uttalandet Frankrike, det är jag.
Ja, exakt. En klassiker. Ja, men alltså, visst är det så, Olle, visst är det så. Och en del av bakgrunden till allt det här, det var ju liksom att Ludvig XIV då i sin barndom så hade han faktiskt varit med om ett antal traumatiska händelser, alltså väldigt traumatiska händelser under den här otroligt oroliga fasen av Frankrikes historia som man brukar kalla för fronden, som många av oss känner till från Alexander Dumas berättelse då om de tre musketörerna, inte minst. Alltså det var ju då ett kaotiskt virvar av folkliga kravaller, adelsuppror och inbördeskrigsliknande konflikter. Eller ibland var det närmast regelrätta inbördeskrig som man liksom blossade upp och avslutades och blossade upp igen under en ganska lång period i mitten av 1600-talet. Alltså det var som en slags fransk epilog kan man väl säga då till 30-åriga kriget i mångt och mycket. När det här tilldrog sig så var väl under 14, han var så 10, 11, 12, 13 år ungefär. Och han hade bland annat tvingats fly från Paris tillsammans med sin mamma, alltså mamma enkedrottning och den närmaste familjen flera gånger. Och tvingats gömma sig då i sin vagn då för då beväpnade busar och sådana saker. Och en gång hade till och med en uppretad folkmassa lyckats tränga sig in då i Louis den 14 sovrum. Där han då på, liksom som barn ofta gör med ett barns logik, så hade han då försökt skydda sig mot detta onda genom att låtsas sova. Samtidigt som det stod då något som ögonvittnen beskriver som galna furier och blängde på honom. Medan då mamma enkedrottningen då, och hennes tjänstepigor, det var de enda som var där och höll vakt. De försökte chasa bort och lyckades i sist att chasa bort de här inkräktarna. Och det är naturligtvis inte vidare, det är inte vidare trevlig upplevelse för ett 10-12-årigt barn. Så ett arv efter fronden, det var ju då att Ludvig den 14 blev extremt, man kan nog säga sjukligt misstänksam mot både den franska adeln, mot folket på gatorna och mot staden Paris i största allmänhet. Och det är naturligtvis en av anledningarna till att han då senare då inrättade både hem och regeringshögkvarter på pappans gamla jaktslott i Versailles. Alltså några då strategiska mil utanför huvudstaden med alla dess faror och hot.
Ja, man kan ju verkligen förstå att han hade fog för att skapa den här säkerhetstjänsten med tanke på just hans erfarenheter från barndomen. Ja. Och det som slog mig här lite grann, det är ju hur pass, alltså den här säkerhetstjänsten i Huru från 1600-talet känns ju ändå påfallande modern, ja, i sin struktur då, ja, med en högsta polischef som rapporterar direkt till kungen, som under sig har olika poliskommissarier som ansvarar för olika delar av staden och som sen då dessutom har tillgång till ett nätverk med agenter. Det är ju lite grann som någon slags tidigmodern Stasi nästan, ja, fast nästan. Fransk tappning då, med de här informatörerna, angivarna, infiltratörerna som finns då på olika nivåer i samhället och i olika grupper.
Ja, det är jättehäftigt tycker jag. Fascinerande. Han hade både de här flugorna och något som kallas för får. Alltså flugor, mors, säger man på franska. Då skulle det röra sig runt bland vanligt folk. I parker, på gatorna, värdshus och krogar. Och bara liksom snappa upp vad folk pratade om. Var det något som var ett potentiellt hot mot kungamakten eller statens säkerhet, då skulle det rapporteras in till poliskommissarien som rapporterade till generallöjtnanten som sen då skickade sammanställningar då direkt till regeringskansliet där kungen satt. Men det fanns också något som kallades för mutonger. Alltså ja, får. Och det var samma sak. Civilklädda agenter som då placerades i fängelserna, alla Bastiljen, för att höra vad liksom, ja, de inspärrade snackade om. Olika dissidenter och fångar och sådana saker. Och det här var ju liksom, det är det du var inne på, det verkar som, alltså det här byggdes ju successivt upp under Ludvig den 14 tid och jag tror det blev ännu mer finmaskigt under efterföljarna, alltså Ludvig den 15 eller den 16. Men tanken var ju liksom att kungen skulle få vetskap om fortlöpande vad vanligt folk snackade om. Alltså det var ju stämningsrapporter egentligen som förfärdigades för monarken. Och det handlade dels då om den här bångstyriga adeln som var farlig. De ska man hålla koll på. Alltså de potentiella frondörer. Han litade verkligen inte på adeln. Men också liksom, vad snackar massorna om? För massorna var ju inte heller behagliga. De kunde ju välja in i någon sovrum till exempel och ställa till med diverse dumheter.
Och man undrar lite grann hur de förhöll sig statusmässigt till varandra. Om det var finare att vara fluga än får. Är du fluga eller får? Svara.
Personligen känner jag att jag hellre vill vara en fluga på väggen än ett dumt får.
Ja, det hade jag nog företaget också. Jag tycker inte att Bastiljen verkar vara en speciellt trevlig miljö och vistas i får eller inte.
Ja, exakt. Men det är lite på något begrepp. Det känns också värdigare att vara en fluga än att vara ett får.
Lite jag vet grann inte. Så.
Men i alla fall, det var ju då genom det här övervakningssystemet som blev mer och mer komplext och finmaskigt under den här perioden. Som Ludvig den 14:s hemliga polis i mitten av 1670-talet då kom på spåren av ett synnerligen obskyrt nätverk av giftmördare och spåkvinnor. Och även ett antal spågubbar som opererade i trakterna i och omkring Paris. Och mitt intryck är då att jakten på de här obskyra karaktärerna, att den baserades ganska mycket på just precis ängsliga rykten och oro, både hos kungen och befolkningen. Och den handlade inte minst om rädslan då för att bli förgiftad och för att dö väldigt snabbt och väldigt smärtsamt och väldigt plötsligt under oförklarliga omständigheter. Och det var en rädsla som var väldigt stark och påtaglig hos Ludvig den 14 själv. Alltså han var ju livrädd för att bli förgiftad livet igenom. Men inte minst under de här åren, 1660-70 och kanske början av 1680-talet. Då bland annat då hans älskade svägerska, alltså Henriette av England, Henriette d'Angleterre, hertiginnan av Orleans var hon också. Hon rycktes ju bort väldigt plötsligt i 26 års ålder. De hade en supernära relation. De hade till och med, sägs det då, en kärleksrelation ett tag. Och det här dödsfallet tolkades då av många då som ett möjligt giftmord. Som kanske egentligen då hade varit riktat, tänkt att liksom ta kungen själv då av dagar.
Och giftmord var ju långt ifrån ovanliga företeelser under tiden modern, ska man ju komma ihåg. För rädslan var ju befogad.
Det var den verkligen, verkligen, verkligen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Många av de här väldigt omständliga och för en modern betraktare nästan lite löjeväckande måltidsritualerna som vi förknippar med solkungen och hovlivet på Versailles handlade ju faktiskt om att minimera risken för att kungen skulle bli förgiftad. Så det här var ju på många sätt en fråga om liv och död för kungen. All mat som kungen åt, och han hade ju omvittnat god aptit när man obducerade honom 1715 i början av september, så noterade man att han hade ju tydligen då enligt ett ögonvittne dubbelt så långa tarmar som en vanlig människa. Vilket ska förklara att hans starka aptit på både mat och kvinnor, enligt då tidens hypoteser. Men den här maten blev tillagad i ett särskilt kök med alltså särskilt betrodd personal som bara hanterade kungens måltider, ingen annans. Och den här maten var alltid övertäckt och kuvert, som man sa, när den transporterades då från köket till kungens bord. Och den var alltid, alltså varje rätt var omgiven av vakter och särskilt betrodda tjänare. Och all mat, varenda smula, varje anrättning provsmakades ju då av munskänkar. Och det gällde även för besticken och tallrikarna och muggarna, glaset, dryckeskärlen. Jag vet i alla fall att man gnuggade ju tallrikarna med så här brödbitar för att kolla, alltså några minuter innan måltiden, för att kolla om folk, munskänkarna då föll ihop eller blev missfärgade i ansiktet. Och dessutom hade kungen då alltid vid alla måltider en livläkare och en kirurg i närheten då, som skulle hålla ögonen öppna och var redo att ingripa då vid minsta lilla tecken på förgiftning. Och som du nämnde, Olle, så det här var inte bara hjärnspöken. Alltså det var många giftmord i största allmänhet under tidig modern tid. Det var ett vanligt sätt att ta folk av daga på. Och förutom att Ludvig XIV då, han hade ju väldigt många mäktiga fiender. Inte minst i den närmaste familjen, de här så kallade prinsarna av blodet som ständigt suktade efter tronen. Förutom det så inträffade det också några konstaterade och väldigt uppmärksammade giftmord i Frankrike på den här tiden. I juli 1676 så avrättades en fransk adelskvinna, markesinnan av Brinvilliers, som länge hade varit på flykt undan rättvisan efter att ha giftmördat både sin exman och sina bröder. Möjligen också flera andra. Det pratades om i alla fall på den här tiden. Det skrevs om i skillingtryck och sådana saker om den här individen. Och ett halvår senare så greps då en väldigt välkänd prominent spåkvinna i Paris som misstänktes då för att ha, ja, tillsammans med sin älskare har giftmördat en äldre advokat som hon också hade haft en relation till och lurat på en massa pengar. Och efter gripande så påstod den här spåkvinnan inför generallöjtnanten, säkerhetspolisens chef, att hon satt inne på alltså information då om ett stort nätverk av giftblandare och andra skumma typer, inte minst en massa okkultister som opererade i Paris och som då mot betalning hjälpte folk med, ja, olika typer av känsliga ärenden, till exempel bli av med en rival eller en oönskad äkta make eller frukten av en oönskad graviditet eller vad det nu kunde vara. Och dessutom påstod sig den här spåkvinnan, och återigen då, det här var förmodligen under tortyr, att hon hade hört att det fanns planer bland högt uppsatta men icke namngivna personer om att begå ett giftmordsattentat mot Ludvig den 14. Och det här var så information som nådde Ludvig den 14, eftersom generallöjtnanten rapporterade till krigsministern, markisen av Louvois. Och krigsministern satt ju med då i kungens så kallade statskonselj som träffades flera gånger i veckan för att sköta då regeringsärendena. Så nu fick då den här generallöjtnanten i uppdrag av Ludvig den 14 själv att gå till botten med de här uppgifterna och använda hela sitt övervakningssystem till att spåra upp medlemmarna av det här mystiska nätverket. Och jag poängterar, det här mystiska påstådda nätverket. Och det blev en väldigt omfattande och inte minst väldigt tidsödande övervakningsinsats. Men i mars 1679 så kom ett viktigt genombrott då säkerhetspolisen då grep en kvinna i 40-årsåldern vid namn Catherine Monvoisin. Hon är känd då under smeknamnet eller öknamnet La Voisin. Vad vet vi om den här väldigt fascinerande men också ganska skrämmande figur?
Jag tycker att La Voisin är en oerhört intressant karaktär med väldigt många strängar på sin lyra, om man nu kan uttrycka det så. Hon hade ju ganska besvärligt själv. Hon hade ju ensamt ansvar för att försörja sin familj. Därför att hennes man, som var en gravt försupen silkeshandlare, hade gått i konkurs. Så det var liksom henne, upp till henne att liksom skaffa mat på bordet till sin familj. Och det gör hon ju också med den äran och blir ju faktiskt ganska förmögen tack vare sina färdigheter. Hon försörjer sig som barnmorska, hon hjälper till med förlossningar men utför också aborter, vilket naturligtvis var strängt förbjudet på den här tiden. Hon kunde spå, hjälpte folk att se in i framtiden, att planera sina liv. Hon kunde framställa kärleksbrygder, potensmedel, lyckoamuletter och allt annat som man kunde behöva för att bli lycklig. Och hon visste också hur man genomförde själamässor och svarta mässor. Och naturligtvis, kunskap om olika brygder gör ju också att hon kunde blanda gift.
Just det. Precis. Hon är känd under begrepp som giftblandare och giftkokerska. Vilket jag tycker är på något sätt ganska kittlande titlar. Men alltså det är sant. Alltså hon verkar ju liksom, om man får uttrycka ett modernt uttryck, använda ett modernt uttryck. Hon verkar dragas djupare in i något slags kaninhål, kan man väl säga. Det handlade ganska mycket om att påverka folks framtid. Alltså hon började med som barnmorska, började extra knäcka med att spå, och så upptäckte hon att det kanske gav extra effekt när hon kunde hjälpa folk att påverka vad framtiden faktiskt bar i sitt sköte. Alltså du sa en lyckamuletter, afrodisiaka, men även då till sist då regelrätta giftmord och så vidare.
Och det verkar ju som själva drinkbasen, om man nu ska tala om en drinkbas i de här giftbrygderna, var faktiskt arsenik. Som också var ett väldigt populärt gift för den här tiden.
Ja, precis. Absolut. Det är ju en klassiker på gifthyllan. Eller vad
ja,
ska
det är
säga.
Gifternas gift.
Ja, onekligen. För att efter att hon hade gripits där då, 1679, jag tror var på vägen hem från högmässan till och med, så genomfördes då en väldigt snabb och ganska grundig husransakan i hennes hem. Och då hittade man ju enorma mängder arsenik, alltså i källaren. Och det var ju ett gift då som La Voisin och hennes kumpaner, alltså det var ju flera stycken som var inblandade. Hon hade ju medhjälpare. Det var gift som de sålde på beställning till hugade kunder. Och som då exempelvis kunde blandas ner i, ja, en måltid eller i någon slavemang, har jag också läst. Att det var ett populärt sätt att liksom administrera de här gifterna på. Men polisen fann ju också då lager hos Lavoisin av långt mer obskyra substanser som ormsekret och paddsekret. Man hittade avklippta naglar, man hittade pulveriserade kräftor och man hittade också olika varianter av så kallad spansk fluga. Har jag läst mig fram till. Och det är ett begrepp som jag ju förknippar väldigt mycket med den här farsen med Carl Gustav Lindstedt, där han är en fryntlig senapsfabrikör. Men det är ju också namnet på någon slags skalbagge som finns i Sydeuropa och från vars vingar, men man kunde visst också använda andra insektsvingar, man framställde någon slags potensmedel, afrodisiakum, som också var någon slags universalelixir. Alltså spansk fluga kunde användas till you name it. Så det var säkert ganska användbart att ha för en person som Lavoisin med hennes kundkrets och hennes, vad ska man säga, hennes business.
Och hennes bredd i verksamheten.
Ja, onekligen, precis.
Det var ju verkligen inte alla ägg i samma korg.
Nej, onekligen, precis. Det satte du huvudet på spiken. Hon hade en väldigt bred palett av tjänster hon kunde erbjuda och spansk fluga passade in i allt. Men du, det råder inget tvivel om att Solkungens då eget Säpo, eller vad vi ska säga då, lyckades bura in en fascinerande men också då väldigt suspekt och skrämmande individ. Men vad fick det här för konsekvenser, Olle?
Ja, jag tycker att efterspelet här är intressant. Ludvig den 14 låter då upprätta en speciell, ska vi säga, en slags kommissionsdomstol som får det talande namnet den glödande kammaren, och det låter ju oerhört skrämmande. Om någon sa till mig att jag skulle föras till den glödande kammaren för att förhöras, så hade jag nog darrat en smula på manschetten.
Ja, men apropå det här med tortyr.
Det var nog min första association där. Men den här kammaren eller domstolen ska ju ta reda på vad det är Lavoisin har gjort och vilka som har varit inblandade, vilka det är som har anlitat henne och kunnat vilja dra nytta av hennes färdigheter. Och det fanns ju, alltså hon är ju unik men ändå inte, utan det fanns ju flera som Lavoisin i Paris och i många andra europeiska städer, alltså nästan på organiserade nätverk av kloka gubbar och gummor som kunde det här med brygder av olika slag och som kunde det här med magi och lyckoamulett. Och sådär, som anlitades av olika människor i olika typer av ärenden, alltså beroende på vad man nu var ute efter. Ett spirande kärleksliv, en lycklig relation eller helt enkelt göra sig av med en ovän, så visste de här vad de skulle göra.
Det var ganska flexibel, praktiskt användbar magi och så vidare. Men det lustiga är ju då att det som gör det här riktigt intressant, det är ju att den här utredningen då, som den här glödande kammaren eller chambre ardente sätter igång, den blottar ju en ganska omfattande härva med mängder av kunder. Alltså det är lätt att fnissa åt många av de här sakerna vi har pratat om idag. Det finns också en del obehagligheter, men det är också en del som bara låter dumt och vidskepligt. Det var ju många inflytelserika kunder bland kunderna. Alltså det var hertigar och hertiginnor, det var grevar och grevinnor, det var prinsessor, det var generaler och väldigt många höga präster. Alltså totalt 442 personer kallades till förhör innan den här processen var över. Och 36 av dessa brändes då på bål, bland andra då Lavoisin och hennes närmaste medarbetare. Hennes giftexpert till exempel då. Så var det en handfull som istället skickades till galärflottan som slavroddare, medan ett 20-tal tvingades i exil. Och bland dem fanns då ingen mindre, för att visa liksom hur högt upp det här gick. Så en av dem som skickades i exil, det var då en av kungens gamla flickvänner från tonåren, en viss Olympe Mancini, som var då systerdotter till den legendariska kardinal Mazarin. Han heter egentligen Mancini, han var italienare ursprungligen. Och han var ju då Louis den 14:s gamla politiska mentor. Och det är också ett annat högljus som är ganska berömt, är ju den här hertigen av Luxemburg, som är en väldigt känd fransk fältherre. Han hamnade också i klistret, för det kom ju fram under förhören att han har varit inblandad ganska mycket, inte vad gäller gifter men olika typer av magiska elixir och amuletter. Han har beställt en magisk lyckamulett som skulle hjälpa honom att helt enkelt att vinna framgång på slagfältet.
Och det här blev ju kanske lite bättre än vad Ludvig egentligen hade hoppats på ju.
Det får man ju säga.
Ja. Därför att en av de som dyker upp här som inblandad är ju hans älskarinna, hans huvudälskarinna. Nämligen Madame de Montespan, som han dessutom har barn med.
7 stycken.
Och det visar sig att hon är kund hos Lavoisin. Ja. Och har tagit hennes tjänster i anspråk. och kanske till och med beställt kärlekspreparat av henne som hon kunde använda sin relation till den franska kungen. Så det är ju en väldigt liksom en mycket spektakulär historia som rullas upp.
Det får man ju säga, och den väcker många frågor. Alltså, angående det här jag just nämnde om, att det var så många, att det var så rigorös säkerhet omkring kungens måltider, alla dessa munskänkar. På något sätt ska vara sen, eller förlåt, Montespan har lyckats mata kungen med någon slags alkemiska kärlekspreparat. Det måste han ju, hon kanske då har gjort bakom sänggardinerna på något sätt. För på något sätt kom de här mystiska preparaterna förbi munskänkarna. För det ska hon tydligen då, enligt de här förhörarna, gjort fortlöpande sedan någon gång i mitten av 1660-talet. Men det var inte nog med det. Alltså, det började med de här kärleksbrygderna. Sen började det komma fram väldigt grova anklagelser. Inte minst gällande de här svarta mässorna som vi pratade om i början av programmet. De här mässorna där då, man påstod att den nakna kvinnan var ibland Madame de Montespan. Som på så sätt försökte då, ja, hålla kungens kärlek vid liv. Och enligt vissa vittnesmål så ingick då även spädbarnsmord i det här. Alltså Lavoisin hade genom sitt jobb som barnmorska ganska lätt tillgång till nyfödda barn. Men Lavoisin påstod sig även ha försökt mörda kungen med en förgiftad petitionsskrivelse. Alltså ett papper som då hade smorts in i arsenik eller något annat. Och då var eftersom kungen då hade börjat, hans person hade börjat svalna och han hade börjat liksom vända blicken mot andra kvinnor, och det gillade inte Montespan. Men det här misslyckades då eftersom Ludvig den 14:s arbetsbord ska ha varit överbelamrat med petitioner under just precis den här arbetsdagen. Så han kom inte fram till det förgiftade pappret som han då såg till att smussla bort och bränna upp för att undanröja alla spår. Men vad gjorde kungen då när den här informationen kom fram då om att Madame de Montespan hade också, vad ska man säga, lite mer tvivelaktiga sidor? Hur reagerade
han vill ju inte veta egentligen.
Nej.
Utan han tycker att det här har ju gått alldeles för långt, så han avslutar ju rättsprocessen. Och hans förhoppning är ju då att det inte ska komma fram någonting mer. Han vill inte veta mer utan sätta punkt där och då, så att säga. Så den här glödande kammaren blir ju upplöst. Och man förstör ju också de här rättsprotokollen och andra känsliga handlingar som eventuellt skulle kunna avslöja något mer.
Precis, inte alla lyckligtvis.
Nej, inte alla lyckligtvis.
Men
tur för oss.
Precis, exakt. Men alltså, han brände ju ett antal personligen, tydligen. Och de fångade då, som inte hade hunnit förhöras, de burades in på livstid. Alltså, processerna var ju inte färdiga än. Alltså, vad ska man säga, de rättsliga undersökningarna. Men de aktörer som man inte var färdiga med, de fängslade man genom så kallade lettre de cachet, som var en slags häktningsorder med kunglig underskrift som gjorde det möjligt att skicka de personer i fängelse utan föregående rättegång. Och det var ungefär 140 stycken personer, män såväl som kvinnor då, som placerades på olika fästningar runt omkring i Frankrike. Och jag har läst någonstans att vissa av dem skakade galler ända fram till 1720-talet någon gång. För Madame de Montespan då, vad hände med henne? För henne blev det ju inget rättsligt efterspel. Men hon tappade ju kungens gunst efter det här, föga förvånande. Och fick då en klart mer undanskymd plats vid hovet. Kungen fortsatte under några år att besöka henne och pratade med henne ibland på hennes kammare. Men det var alltid i sällskap med andra. Han var väl helt enkelt rädd för henne. Så den intima fasen var för evigt förbi, och kungen fick snart då en annan mäktig kvinna vid sin sida, Madame de Maintenon, som var av en helt annan karaktär, väldigt stabil och fromt religiös och så vidare. Henne kan vi prata om en annan gång. Men alltså i början då av 1690-talet så lämnade Madame de Montespan hovet och gick istället då i kloster. Men Olle, som spekulativ avslutning på detta spekulativa avsnitt, vi har ju tidigare pratat om mannen med järnmasken. Och vi har försökt ringa in vederbörandes identitet. Vi vet att det har funnits en maskerad fånge med ett namn som aldrig fick yppas, som avled 1703 på Bastiljen. Och vi vet också att den här hemlighetsfulla fången då dessförinnan hade flyttats runt om i många, många år mellan olika fästningsfängelser då, i och omkring Ludvig den 14:s Frankrike, i sällskap med sin personliga fångvaktare. Skulle man kunna tänka sig att denna olyckliga satan var en av dessa många olyckliga satar som då stuvades undan för att glömmas efter att den här polisutredningen då hade liksom bökat fram spår som pekade hela vägen fram emot kungens egen sängkammare.
Ja, men det tror jag säkert. Jag tycker det är en oerhört spännande liksom, aspekt om man är med järnmasken och en väldigt intressant infallsvinkel. För det är ju ett mysterium med den här mannen med järnmasken som sitter inlåst så länge, flyttas mellan olika fängelser. Hans identitet får inte röjas, han måste vara maskerad, han får inte tala med andra medfångar, han är isolerad. Alltså, det är ju någonting här som gör att den här fången har kunskaper om något som absolut inte får komma ut. Och visst, jag tycker det finns en ganska stor rimlighet att det kan mycket väl ha en koppling till just det här.
Det tänker jag också. Och det får vi gräva i ett annat avsnitt kanske.
Ja, det tycker jag. Det är jättespännande det här.
Super! Vi ses!
Det gör vi. Tack för det, Andreas. Ha det bra!
Tillsammans. Hej, hej!
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 Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.